Det är onsdagen den 27 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna dymmelonsdag. I fredagskväll utfördes ett terrordåd i Moskva. 139 människor dödades och ytterligare flera hundra skadades när en grupp terrorister attackerade konsertbesökare i förstaden Krasnogorsk. Islamiska staten Khorasan har tagit på sig ansvaret för den här attacken och det är en gren av IS baserad i Afghanistan. Sedan dess har då en rad personer gripits efter den här attacken. Flera ska ha kopplingar till Tadzjikistan. Det ska sägas att den informationen om dåd, eller mycket av informationen om det här dådet kommer från ryska myndigheter med allt vad det innebär av trovärdighet. Men det är vad vi vet därifrån än så länge. Frankrike höjde efter dådet terrorhotnivån i landet till den högsta möjliga. Beslutet togs i söndags på ett extrainsatt möte i landets nationella säkerhetsråd. I Sverige lever vi sedan länge med ett förhöjt terrorhot. Och vi har också under de senaste veckorna fått veta att tysk polis gripit personer som gjort vad som kallas konkreta förberedelser för terrordåd i Sverige. Det har alltså hänt en hel del på sistone, vilket innebär att det finns en hel del att fundera på och prata om. Så det tänkte jag vi skulle göra idag. Och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Magnus Ranstorp, docent och strategisk rådgivare vid Försvarshögskolan, medarbetare på sidan. Varmt välkommen hit, Magnus.
Tack ska du ha.
Och så har vi med oss Hans Brun, terrorforskare vid King's College i London och chefsanalytiker på Utbetalningsmyndigheten med fokus på terrorfinansiering. Varmt välkommen du också, Hans.
Tack så mycket.
Magnus, nu redogjorde jag mycket kort för dådet i Moskva i helgen. Kan du utveckla lite mer? Vad är det konkret vi vet om det som har hänt?
Ja, det vi vet är ju att det är fyra gärningspersoner som har tagit sig in i det här konserthuset, i den här shoppingmålen. Och har öppnat eld med automatvapen och med mycket ammunition och även satt eld på byggnaden. Och det var väldigt många ryssar som fanns i den här konserthallen. Och efter det så, det här dådet då, där de sköt ner folk och även knivhögg. Vissa varade ungefär i 18 minuter och sen försvann de från platsen och... Sen efter en tid så dök det upp att de hade blivit gripna på en väg ganska långt ifrån där, ungefär 200-300 kilometer. Och då visade sig att de här fyra personerna har tadzjikisk bakgrund, verkar vara gästarbetare i Ryssland. Och de har också visat sig vara... IS-anknutna. Det dök upp en bild på de fyra med att dels tog IS på sig dåligt, men sen dök upp en bild med de fyra. De var lite maskerade, hade kläder på sig som senare kunde identifieras vara samma personer som blev gripna. Men de verkar vara IS-anknutna och det finns mycket som tyder på det, eftersom vi har haft IS som har tagit på sig dådet. Sen har de gett lite detaljer kring de här personerna. Och sen har de också visat filmer på deras kroppskameror som de har haft på sig under själva attacken. Så att mycket tyder på att de här individerna har någon typ av koppling till IS. Mm. Jag tycker det är intressant, jag vill bara tillägga det. Det intressanta med de här personerna är, tror jag, när man tittar på deras bakgrund. De var ju väldigt tungt beväpnade och hade mycket ammunition. De hade också vapen och jag är inte riktigt övertygad om att att de själva har planerat det här dådet. Det uppgavs även också att en av personerna i någon typ av förhör, men vi måste också vara försiktig eftersom det var under tortyr och under misshandel, så uppger en av personerna att han har haft kontakt med någon på social media, en predikant. Exakt vad det betyder och vad det är för individer bakgrunden är lite osäkert. Men det är ganska tydligt att IS och IS propagandakanal eller nyhetsbyrå Amaq har visat bilder på de här personerna.
Mm. Okej. Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hans, IS-anknutna säger Magnus, Islamiska staten Khorasan har det då talats om då, baserade i Afghanistan. Vad är det för grupp? Vad vet vi om dem?
Ja, vi kan börja här bara med att prata lite grann om det som Magnus har redogjort för här. Och det här är ju väldigt intressant, de uppgifterna som har kommit från den här fristående men kopplade då nyhetskanalen Amaq. När IS brukar prata om sina aktioner och attacker så har man egentligen två typer av attacker som har benämnts på olika sätt. Den ena är självmordsoperationer och den andra är då kommandooperationer. Och det är det ordet man använder när man beskriver den här attacken, att det är en kommandooperation och lejonen har återvänt till basen, som de säger. Det är en sån här standardformulering. Och det kan vara ganska intressant i det här sammanhanget, för att vi vet ju inte exakt hur många som deltog i det här. Vi vet inte om man har gripit alla, om man har gripit rätt personer. Så det finns en risk för att det finns fler personer som har varit kopplade till det här som är kvar i Ryssland, kanske i Moskvaområdet. Det är viktigt att ha ögonen på den bollen framöver. Så det här är inte en typisk självmordsoperation som de har genomfört, utan syftet har hela tiden varit att genomföra attacken och sen bryta kontakten.
Okej. Och det här som Magnus sa, att tung beväpning och sådär, att man kan ana sig till, eller kan anta att det kan finnas ytterligare stöd eller logistiskt stöd eller fler medlemmar. Hans, vad tänker du? Är det en rimlig slutledning?
Absolut. De hade ju automatkarbiner och av allt att döma, precis som Magnus sa, väldigt gott om ammunition. Man hade ju ryggsäckar med extra magasin.
Mm. Om vi tar det här IS Khorasan, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men vi tar det, Hans. Vad vet vi om den gruppen?
Ja, ISK då, som man brukar förkorta den, eller Islamiska staten Khorasan, det är en grupp eller en filial som har funnits i ungefär 10 år. Och Khorasan är en historiskt sett viktig provins för jihadisterna, både av religiösa och politiska skäl. Och den sträcker sig från östra Iran över delar av Afghanistan och sen in i Centralasien. Och den här filialen har funnits då i ungefär 10 år. Uppges ha runt 5-6 tusen aktiva medlemmar och har i första hand varit aktiv i Afghanistan och Pakistan. Och man har under åren genomfört en rad ganska blodiga attentat riktade mot dels talibanerna men också mot olika shia muslimska minoriteter som finns i Afghanistan. Inte minst då shia muslimska moskéer. Mm. Men under de senare åren så har ISK fått allt svårare att genomföra attacker inne i Afghanistan, eftersom talibanerna har trappat upp sitt säkerhetsarbete. Och det har tvingat ISK att börja attackera mål utomlands i länder som Iran, som man gjorde förra året, inne i Tadzjikistan som ligger norr om Afghanistan, enkelt, lite förenklat. Och sen har man också blivit allt mer öppet aktiv i Europa. Och det här är ju någonting som både myndighetsanalytiker och forskare har varnat för ganska länge. Och mycket hänger ihop med västvärldens uttåg ur Afghanistan. Vad vi fick där, eller har fått, det är ett svart hål vad gäller kunskap och underrättelser. Vi kan ha viss signalspaning, vi kan ha viss satellitspaning, men det kan aldrig ersätta att ha folk på marken som kan prata och lyssna och röra sig i området. Dessutom så lämnade inte minst den amerikanska militären enorma mängder vapen och ammunition efter sig, som nu kontrolleras av bland annat då talibanerna.
Magnus, de här islamiska staten, Khorasan, varför vill man därifrån angripa just Ryssland? Vad är motivet då?
Ja, de säger ju själva att det handlar mycket om att det är en hämndaktion. De säger faktiskt, en av kommunikéerna, att korsföra nationen Ryssland och dess allierade ska veta att Mujahedin kommer inte glömma att att ta hämnd för de övergrepp och de krig som har förts mot muslimer, som Ryssland har gjort i exempelvis i Afghanistan, i Tjetjenien och även också i genom Syrien och dess engagemang med Syrien. Så men det intressanta är när man tittar igenom deras tidskrift Voice of Khorasan, som de ger ut på 12 olika språk. Väldigt lik de här tidskrifterna som IS gav ut med Dabiq och Rumia. Så ser man ju att de har en ganska komplex fiendebild. De har många fiender. Det handlar, naturligtvis så är ju talibanerna, varje Voice of Khorasan tidskrift avslutas med någon typ av talibanfigur som man vill avrätta, om man fokuserar på talibanerna. Men samtidigt så har varje tidskrift ett visst tema, och det kan handla om att man är emot Kina, man är emot Indien, man är emot ayatollerna i Iran, man är emot Erdogan och Turkiet, man är emot västvärlden. Ibland också så har man fokuserat på vissa frågeställningar som är aktuella. Man hade i nummer 22 av Voice of Khorasan, så hade man ett nummer, den kom ut precis i februari 2023, så hade man ett nummer om just koranbränningar och vikten av där man uppmanade anhängare till att slå mot Sverige och mot Nederländerna, att man skulle döda dem var de än befinner sig, eller var ni än hittar dem, var överskriften. De är väldigt fokuserade på just det här, vad ska man säga, domedagsprojektet, genom att man strider inför domedagen och för att upprätta det här kalifatet. Och de har vissa, precis som Hans sa tidigare, så är de väldigt fokuserade på andra grupper, shia-muslimer främst, men också andra regimer, och de framar själva narrativet i den här, i sin fiendbild, som är väldigt svartvit, så finns det religiösa inslag. Det är väldigt mycket att slå mot kristna, exempelvis, när man nämner Ryssland. Mm. Man ser Ryssland som en korsfarande nation. Mm. Och de är väldigt fokuserade. Och det som är intressant är ju, precis som Hans sa, så har de ju fokuserat också mot väst, och de har skickat in individer mot väst. De är intresserade av att slå mot väst och framförallt Europa.
Mm. Vi ska återkomma till hotet mot Europa. Bara en fråga till just den här organisationen. IS känner vi kanske framförallt från den organisation som fanns i Syrien och Irak och utropade sitt kalifat för 10 år sedan och sen så småningom besegrades militärt. Hans, det här IS som nu finns i Afghanistan, är det samma IS, eller har de bara gemensamt namn? Hur ser sambandet ut däremellan helt enkelt?
Ja, det där är lite knepigt, utan man ska nog se ISK då som en slags, ja, som ett län eller ett distrikt i det här projekt, kalifatprojektet. Så att det finns en viss hierarki, det finns ganska tydliga strukturer där gamla IS fortfarande finns kvar, även om man inte kan vara lika synlig nu som man var i Irak och Syrien för några år sedan. Så att ISK är en av de här provinserna i kalifatet, eller ett av länen i kalifatet. En annan sån är Islamiska statens provins i västra Afrika, som det heter. Och med det så menar man helt enkelt Boko Haram. Så det finns en rad såna här filialer, eller en rad olika län inom det här pågående kalifatprojektet. Så det, jag tror att det är det vi ska försöka beskriva det här som, att det är ett pågående, precis som Magnus sa, ett pågående globalt projekt att skapa ett kalifat där en viss variant av islam, den här salafistiska, jihadistiska versionen, är det dominerande styrelseskicket. Mm. Vilket också innebär... Ja, vill Magnus hoppa in här?
Ja, jag hoppar in, absolut.
Jag tänkte bara lägga till att det är ju så att de här, det har skett en viss decentralisering på grund av att vi har varit ganska framgångsrika med att trycka tillbaka ledarskapet i Syrien och Irak. Men det är ju fortfarande en hierarkisk organisation. Med precis som Hans säger, olika provinser, olika viljatser som det heter. Men det har också att göra med att de här olika regionala delarna av IS, provinserna, de har kanske blivit lite mer självständiga. De har alltid varit självständiga till viss del, men de har blivit ännu mer viktigare. Och då har den här IS Khorasan tagit ledartröjan, i alla fall i kampen mot väst.
Men här tänker jag, det är lite intressant. Vad vi har att göra med är alltså en decentraliserad organisation som finns över stora geografiska områden, från Afrika till Centralasien, som verkar vara fiende med i princip alla, både väst och Ryssland och Iran och Kina, men ändå lyckas så att säga ändå upprätthålla en viss mån av samordning och uppenbarligen kan genomföra organisationer eller vissa aktioner. Hans, hur jag ska säga, kan du berätta lite mer om det här komplexet? Hur samarbetar de och hur samordnar de sig, och vet vi någonting om det?
Jag säger så här, IS då i Irak och Syrien var ju faktiskt den rikaste och ekonomiskt sett starkaste terrorgruppen i historien. De hade alltså hundratals miljarder i sina kassor på slutet antagligen. Och det är ingen som vet vart de pengarna har tagit vägen. De pengarna är fortfarande i spel. Och det här innebär att IS och de här förläningarna, eller vad man ska kalla det för, de har möjlighet att kommunicera med varandra på en rad olika sätt. Allt från väldigt avancerad, så att säga, krypterad trafik till att man går tillbaka till det här gamla sättet och använder kurirer som kommer med i princip handburna meddelanden. Mm. Och det innebär att det är väldigt svårt att effektivt slå ut de här, även om vi har, precis som Magnus sa, blivit mycket bättre på det. Och ovanpå det så har vi det här sorgebarnet Afghanistan, där vi inte har någon direkt insyn i vad som händer på marken. Och Afghanistan är ju som alla vet ett väldigt stort land, oerhört besvärligt terräng. Så det är svårt även för talibanerna att ha 100% i kontroll. Det går inte. Och sen så vet vi också att de här har nätverk i Afrika, de har nätverk i Europa, och här pågår ett kontinuerligt finansieringsarbete där man använder bitcoins, man använder det här informella hawala-systemet för att föra över pengar till olika håll. Och vi vet, och det här är ju så att säga öppen information, att det finns ett antal nätverk i Nederländerna, i Tyskland, men även i Sverige, som ägnar sig åt olika former av kriminalitet för att finansiera den här kampen. Och här har vi ju sett, och då har Magnus skrivit en del om, hur de här nätverken använder sig av bedrägerier och välfärdsbedrägerier för att finansiera sin verksamhet. Och det är därför det är så oerhört viktigt att vi styr upp den kapitalströmmen som just nu rinner ut från Sverige och andra länder till de här nätverken.
Magnus, det sägs ju då att några av de här förövarna kommer från Tadzjikistan. Det är ett land som de flesta inte vet särskilt mycket om. Kan du bara kort fylla i Tadzjikistan, vad spelar det för roll i det här sammanhanget och i vilken mån är det ett basområde för IS?
Nej, men det är så att Tadzjikistan är ju angränsande till Afghanistan och det är faktiskt det enda landet jag har varit i Centralasien. Det är extremt fattigt land där eliten är korrupt, extremt repressivt mot befolkningen. Det jobbar ungefär 1,3 miljoner tadjiker i Ryssland. De behöver inget visum, så det är väldigt många gästarbetare. Och individer från dels Tadzjikistan, Uzbekistan och så vidare, de befinner sig också naturligtvis ibland också i Afghanistan. Men i och med att de befinner sig också som gästarbetare i Ryssland så behandlas de vedervärdigt ofta. Och det är liksom en källa också till radikalisering. Dels är det fattigt i Tadzjikistan och Uzbekistan, men också så pågår det liksom en diskriminering, repression kan man nästan kalla det för, inne i Ryssland mot gästarbetare. De behandlas illa och det är en källa till radikalisering. Mm.
Som jag sa inledningsvis så har man då höjt terrorhotnivån i Frankrike. Hans, vad säger du? De här gruppen som har slagit till i Moskva nu, hur mycket hotar de även Västeuropa och vad ska vi tänka kring eventuella scenarier där, skulle du säga?
Nej, men de är ett hot mot Västeuropa och de är också ett hot mot Sverige. Det, som jag sagt förut, det finns faktiskt en väldigt konkret anledning till att vi har en så pass hög terrorhotsnivå i Sverige. Och det är också väldigt viktigt nu att minnas att det är inte bara ISK som är ett problem. Vi har flera olika sådana här jihadistiska nätverk, både i Västeuropa och i Sverige. Det är centralasiatiska nätverk, det är somaliska nätverk, det är nordafrikanska nätverk. De här kanske inte samarbetar med varandra. Det beror på personkemin ofta helt enkelt mellan olika individer. Så att det finns en ganska rejäl och komplex hotbild. Och jag blir lite bekymrad när jag hör att franska myndigheter går ut och höjer hotnivån i Frankrike på ett så pass tydligt sätt som man nu har gjort. De franska myndigheterna anses vara bland de bästa vad gäller förståelse och analys av jihadistiska nätverk runt om i världen. Inte minst med tanke på att man har väldigt lång erfarenhet av jihadister. Man har jobbat mot det här problemet väldigt länge.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad säger du, Magnus, om det att när Paris varnar då finns det anledning att lyssna?
Ja, men jag tror också, jag håller med, men jag tror också att det finns en annan anledning och det är att i slutet på juli, i början på augusti så kommer Frankrike vara värd för OS. Och när du höjer nivån i Frankrike så innebär det vissa befogenheter, det vill säga att du får ha militären som patrullerar. Du har större befogenheter. Jag tror att dels så handlar det om hotnivån och att den här gruppen kan inspirera ytterligare attacker. Men det handlar också, tror jag, om en förberedelse för OS i Paris eller Frankrike. Vi ska ju veta att invigningen av OS, det vill säga invigningsceremonin, kommer att hållas på floden Seine. Det kommer inte hållas bara på någon stadion utan även också i staden. Och det är en mardrömsscenario som man har framför sig när det gäller att säkra upp detta. Jag vet att man beräknar att ungefär 600 000 individer skulle titta på detta när båtarna går på floden med varje nationellt team. Nu har man begränsat ner så att det kommer bara vara ungefär lite under 200 000. Men det är fortfarande, tror jag, också en beredskapssignal i att IS Khorasan och de här terrorhoten och alla de olika grupperingar som Hans nämnde, de är i spel. Men du har ju också det här evenemanget som gör det ännu svårare kanske att hålla säkerheten högt uppe. Det är högt säkerhetsläge överallt och alltså, det har ju också varit en viss fördröjningseffekt. Vi hade ju LVU-kampanjen, koranbränningarna och så vidare. Det har ju inneburit att många olika terrorgrupper har liksom börjat fokusera på Sverige. Och vi såg ju crescendot förra sommaren när vi hade olika kommuniker, varningar från Al-Qaida, från IS, från Al-Shabaab, från Hezbollah, från andra grupper som riktar sig just mot Sverige. Och det är aldrig bra att vara i söklyktan på de här grupperna. Och det ser vi nu när det kommer lite olika, alltså säkerhetspoliserna hittar i olika länder, hittar olika grupper som försöker planera attacker mot Sverige men även också mot andra länder. Och bara IS Khorasan under 2023 så hade det i Tyskland 4 olika planer för terror inne i Tyskland som man lyckades avvärja och gripa de som var involverade.
Hans, det specifika hotet mot Sverige, vi ska ju också ha ett stort arrangemang i landet snart, visserligen inte ett OS men väl en Eurovision i Malmö. Hur ska man tänka kring hotet mot det eller andra hot mot Sverige?
Nu kommer ju säkerheten vara extremt hög i Malmö. Det kommer finnas gott om resurser där. Men jag kan tycka så här, och det är min personliga åsikt, jag representerar ingen annan när jag säger det. Jag hade kanske personligen inte valt att lägga Eurovision just i Malmö med tanke på hur nära det är till både Danmark och Tyskland. Det hade varit bättre att ha det i Göteborg eller Stockholm, tycker jag, ur ett säkerhetsperspektiv. Just med tanke på att det är lite svårare på det sättet att få in folk i landet. Nu kan man teoretiskt sett tänka sitta i Tyskland eller Danmark i sista stund i tysthet innan man tar sig över gränsen och genomför någon aktion. Det tillför ett extra osäkerhetsmoment att ha det så pass nära gränsen till två stora länder i de här sammanhangen.
Magnus, delar du den oron?
Ja, jag tycker det är olyckligt att man har lagt det i Malmö. Och det handlar ju framförallt om att det är väldigt starka spänningar mellan Israel och Hamas och Palestina, hela den biten. Och det gör ju att vi kommer garanterat att se fredliga demonstrationer. Men också kanske, det kan bli stökigt. Det första jag tänkte på också var, det kommer inte bli lätt att säkra inne på arenan, störande moment och så vidare. Jag tror inte man kommer att försöka lyckas ta sig förbi säkerheten in i arenan och så vidare. Nu kommer det här också hållas vid Hyllie. Det är inte jättebebyggt så det går att kontrollera säkerheten där. Det kommer hållas demonstrationer utanför, precis i anslutning. Men ja, jag håller med Hans att tycker att man hade kunnat välja andra orter som exempelvis Karlstad eller andra platser där man kanske kan hålla lite bättre koll på detta och göra det lite svårare för folk att kanske resa in.
Nu nämnde ju du Israel, Palestina och kriget i Gaza som då förstås stått i världens uppmärksammas av världen senaste halvåret. En generell fråga, för IS och för den typen av jihadister och salafister, vad spelar den konflikten för roll, så att säga, ideologiskt eller propagandamässigt? Hur viktig är det? Har det inneburit en nytändning för dem, så att säga, i fanatism eller övertygelse? Hans, kan du hjälpa mig här?
Jag skulle säga så här då. Nu kan Magnus Israel-problematiken bättre än vad jag kan, men historiskt sett så har Hamas alltid stått närmare muslimska brödraskapet än IS och Al-Qaida. Däremot så kan kriget i Gaza bli ytterligare en sån här fråga som jihadistiska nätverk kan exploatera och suga upp den frustration som finns hos många människor runt om i världen. Mm.
Vad säger du, Magnus? Kopplingen mellan Gaza-kriget och logiken hos IS och liknande grupper?
Alltså IS gillar ju inte Hamas. Och Hamas är ju muslimska brödraskapet. De är inte bara kopplade, de är en del av muslimska brödraskapet. Just den konflikten fyller inte jättemycket på samma sätt som det gör för andra grupper. Al-Qaida har väl kanske lite mera fokus på just Israel, Palestina och sådär. Men de här konflikterna fyller inte lika mycket som det överbryggande projektet i att bygga kalifatet, ta mark, bygga kalifatet och så vidare. Så att, ja, det finns en fokus på Israel, men den fyller inte så mycket som man kan tro i relation till detta, utan det handlar om andra frågeställningar. Det här är ju framförallt också, jag menar, Hamas och Hezbollah och andra grupper som kämpar för att utplåna Israel, de är ju extremt fokuserade på den här frågan.
Mm. Nu nämnde du Al-Qaida. Hur ser deras relation till Islamiska staten ut? Är de konkurrenter eller allierade, eller hur ser det ut?
Ja, de var ju från början, så är de ju en vad heter det?
Avknoppning
och en konkurrent. Och de konkurrerar, de har andra strategier också på marken. Al-Qaida, framförallt då i Syrien genom gruppen HTS, sitt projekt lokalt sett, men de försöker ju också vinna hearts and minds av befolkningen. Medan IS är mycket mer, vad ska vi säga, brutala. De går in och tar mark. All makt kommer från, vad ska vi säga, sharia och domstolarna, och de är väldigt brutala mot civilbefolkningen och använder våld som en del av en lydnad, ett skräckvälde.
Hörrni, vi ska snart se ihop det här. En aspekt jag bara vill ha med och höra vad ni säger om. Det gäller det här med Ryssland, som då är en diktatur med delvis totalitära drag, med stora underrättelse- och säkerhetsapparater, där man då inte drar sig från att tortera folk. Man behöver kanske inte vänta på åklagarbeslut innan man går in och sätter igång tvångsmedel och så vidare. Ändå så kan ett terrorattentat ske där. Det är utrett liksom, är diktaturer gentemot demokratiers möjligheter att bekämpa terror. Säger det här att även en kontrollstat har svårt att möta terror? Eller hur ska man förstå det här? Hans, vad säger du?
Det är en bra fråga, och jag tror att det här är ett av problemen som Ryssland har, att man alltid är så fruktansvärt brutal. Man skapar mer problem än vad man löser med det här våldet. Det har vi sett inte minst i Tjetjenien. Men vad som är intressant med just Ryssland, det är ett enormt land, 11 tidszoner. Det är faktiskt så här att även under Sovjettiden, när kontrollen var ännu hårdare, så kunde västerländska underrättelsetjänster, inklusive de svenska, operera ganska långt in i Sovjetunionen under vissa fall. Så vad jag försöker säga är att även om det finns en kontrollapparat, så är kontrollen inte absolut på grund av landets storlek. Det är oerhört svårt att ha en effektiv kontroll. Och i synnerhet som stora delar av befolkningen inte känner någon samhörighet med centralmakten. Och så har det alltid varit i Ryssland i ett historiskt perspektiv.
Ja, samma fråga till dig, Magnus. Ryssland, diktaturen som antiterrorkraft, hur väl fungerar det?
Nej, men de är ju extremt brutala. Den brutaliteten där vi såg, jag menar, de säkerhetsstyrkor som fick tag i de här individerna, det var ju extrema metoder. De visade ju det också inne när de i rättssalen, när de här fyra kom in. En var på bår. Någon hade utsatts för elchocker. En person hade fått sitt öra avskuret och instoppat i munnen när de grep, och de filmade allt detta, de skickade ut det genom sina kanaler. Det här är ju liksom en signal, det här är vad som kommer hända er om ni prövar er på ytterligare terroraktioner. Och det är ju så att IS har svarat på detta och skickat ut propaganda i att vi kommer att hämnas som ni behandlar våra fångar. Så det kommer hämndaktioner. Det går inte att skydda sig absolut emot den här formen för terror. Vare sig du lever i en demokrati men också i en diktatur. Och det är våld före våld också. Det ska vi veta.
En sista fråga till er båda, en som ofta brukar ställas men jag tror många funderar över, och det är ju då, hur oroliga ska vi vara här i Sverige och hur orolig ska man vara som svensk boende i Sverige över det här terrorhotet som vi har just nu? Vad säger du, Magnus?
Jag tycker att man ska vara precis som britterna brukar säga, man ska vara alert men inte alarmistisk. Vi måste leva med den här typen av hotbild. Och det viktigaste är ju att vi liksom, även om någonting sker, så kommer det viktigaste vara hur snabbt kan insatsstyrkan vara på plats, hur kan vi störa ut individerna, hur kan vi begränsa skadorna. Och sen handlar det om att komma tillbaka till normalitet så snabbt som möjligt. Jag tycker inte man behöver vara onödigt orolig. Det finns en, även om någonting skulle hända, så är det mikroskopisk risk att just du kommer att befinna dig på en plats där det här sker. Så man måste hålla det i ett bredare perspektiv och inte bli för rädd. Och jag vet att det är jättestor oro bland individer och befolkningar. Kan jag gå på den här konserten? Ska jag gå till shoppingcenter och så vidare? Jag tycker att det handlar om att inte låta de här grupperingarna bestämma hur vi ska bete oss, men också ska vi också veta att säkerhetspolisen, polisen, våra underrättelsemyndigheter, de gör ett fantastiskt jobb dygnet runt, alla årets dagar, i samarbete med utländska säkerhetstjänster för att hålla oss alla säkra, och de är duktiga på det de gör. Det är därför vi ser relativt få attacker och vi ser kanske också många avbrutna, avvärjda terrordåd.
Mm. Jag har en samma fråga till dig. Vad har du för slutord när det gäller just människor som känner en begriplig oro inför det som sker?
Jag håller med Magnus här. Det var väldigt bra det han sa. Och jag vill också tillägga det. Jag har jobbat en del med polisen med de här förberedelserna. Och svensk polis, vi pratar den vanliga blåa polisen, har gjort en enorm kunskapsresa sedan 2010 vad gäller förståelse och förmåga att hantera terrordåd. Vi är väldigt väl förberedda idag. Vi har ett koncept, vi har utrustning, vi har utbildning för att kunna hantera det här väldigt effektivt. Och jag skulle faktiskt säga att idag så befinner sig svensk polis i framkant vad gäller kunskap och förmåga att hantera det här. Det är ytterst få länder i västvärlden som kan mäta sig med den utbildningssatsning som man faktiskt har gjort. Så att vi är tryggare idag än vad vi var 2010 skulle jag säga.
Men det var väl utmärkta slutord. Och därmed säger jag stort tack till dig, Hans Brun, terrorforskare vid King's College. Och till Magnus Ranstorp, docent och strategisk rådgivare vid Försvarshögskolan, för att ni båda gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag är övertygad om att det är många som går i funderingar kring de här frågorna. Går bara att höra av sig. Och ni kan också höra av er om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.